Therese, nu tänkte vi börja spela in.
Bra, då vet vi vad vi gör i alla fall allihopa. Ja, det är väl lika bra att hälsa folk välkomna. Välkomna till Emil och Henriks podcast, avsnitt nummer 2.
Nej, mina två sitter och tittar på det där.
Det blir riktigt bra start ändå, känner jag här. Jag hade något jag skulle säga, men Therese av alla människor kom in.
Min fru bryter in här och pekar ut Emil.
Måste jag se den där jäveln?
Skype, Emil, Skype-bild. Vad är det för bild Emil har? Är det från HiFi-klubben någonting?
Vilken har jag?
Du ser lite, har lite halvöppen mun, väldigt blå ögon som du har.
Tittar jag upp så där lite snett?
Ja, precis.
Som att jag är hukad, ja. Nej, den är faktiskt från när Linda Svensson var hemma hos oss och fotograferade våran familj. Så den är en liten del av en större bild som hela familjen egentligen är med på. Och min fru konstaterade någon gång när vi kollade på den här bilden att det där är den mest jag-bilden hon någonsin har sett på mig. Alltså den är mest mig. Jag ler så där. Precis. Alltså det där humöret är jag oftast på, och det där sättet jag liksom tittar upp i den där bilden. Du kan väl beskriva den nästan lite tydligare så man kanske får. Fast är det inte den där jag har på min Facebook också?
Det vet jag inte, men du ser väldigt liksom prydlig ut, väldigt. Du ser oskuld ut i ansiktet på något sätt, eller oskuld.
Nej, jag är oskuld.
Två vars svar oskuld.
Ja, jag fattar inte det.
Och sen har du liksom ett ganska stort leende, fast du visar inga undertänder, men ganska mycket från översäken där. Helt inte
jag tror att det är leendet som min fru då tycker är sådär, att sådär, det där är liksom ett äkta leende från mig. Så där ler jag när jag är sådär lagom glad. Inte så att man skrattar där hysteriskt, men att man är på gott humör och livet leker liksom. Då ser jag ut sådär.
Om man skulle ge bilden ett soundtrack så skulle jag säga att det var Always Look on the Bright Side of Life. Ja. Just bara själva visslingen där, lite förnämt bara.
Just det, ja, men det tar jag som bra beröm för bilden. Alltså, då är det ju en trevlig stämning i bilden. Alltså.
Ja, men det är det, absolut.
Ja, men bra. Och den gnäller Tessan över och ser. Det är liksom den absolut bästa sidan man kan få fram av mig. Och den duger inte. Fy fan vad jag har att jobba med. Tessan alltså.
Men du ska, ja. Vad ville du säga?
Jag kommer verkligen inte ihåg. Utan det gick förlorat. Ögonblicket försvann. Och vi är vidare i livet nu. Ja. Ja, så att vi går väl vidare med. Vad har hänt? Har det något som har hänt?
Ja, det får man väl säga. Jag har faktiskt opererat mitt knä. Jag har ju länge sedan så drog jag på mig någon sån här klassisk fotbollsskada liksom, som ingen ville göra någonting åt. Jag var för ung, sa man. Men det var väl bara läkarna, och de kan inte göra någonting, antar jag.
Vad var det då? Vad råkade du ut för då?
Ja, men jag spelade ju fotboll och sprang ihop med en kille och knät svullna upp, och jag tror det var någon form av meniskskada.
Ja, det var ingen brytning, och det var inte någon sak ur led eller någonting sånt.
Nej.
Smäll liksom.
Försäsongsträning på Kungsängens flygplats i Norrköping. Hade de, där brandmännen brukar spela fotboll.
Var det Gustav Idén som skadade?
Ja, han brukar ju vara ansvarig. Det här är faktiskt en kille som jobbade på pizzeria. Vad heter den i Norrköping? Den som ligger, inte Maestro, utan den bredvid.
Jag tror att det var gott eller något. Nej, det är på det runt.
Ner på Sankt Persgatan där så ligger det någon blå, någon sån grekisk namn.
Ja, just det. Ska vi säga att den heter Afrodite kanske något?
Nej.
Inte någon annat?
Skitsamt, det kanske dyker upp sen. Det var en
Athena?
Nej, det är på Kungsgatan. Det kanske dyker upp sen. Han.
Jag skulle också för övrigt kunna kanske vara den sämsta personen att fråga om saker, vart de ligger och vad det är. Alltså jag har så vidrigt dåligt lokalsinne så att jag vet inte ens.
Ja, när du bodde i Norrköping så fick man ju alltid guida dig när du körde bil.
Jag vet, det är helt sjukt hur jag har aldrig ägnat någon liksom energi åt att fokusera på vart jag är eller vart vi ska eller vart man är på väg, utan då sitter jag och tänker på annat eller pratar, du vet, så här, huvudet helt i det blå liksom.
Men just att prata får man väl ändå som sagt säga att det är det du har gjort när du har kört bil. Är du en tillförlitlig bilförare, skulle du säga?
Nej, om man åker långt, säger det. Inte i stan.
Nej.
Det utan larv, så det här är kanske det upphov till de värsta fighterna jag och min fru någonsin har haft, så är det i trafiken. För vi är totala motsatser i hur vi beter oss i trafiken.
Har hon
Jag
tio
åker.
på greppet?
Vad sa du?
Har hon tio i två greppet?
Nej, inte så. Hon åker inte som en tant eller sådär och jag tvärtom, utan det är bara att hon är liksom säker och kör ganska passivt i trafiken så här, och liksom lämnar hellre liksom fram någon så här, att ja, men åk du så blir det lugn och ro här liksom. Medan jag åker med ett ganska ego och liksom tycker att men framför det här så skapar jag ett lugn efter mig kanske, eller så. Jag vet inte hur min logik riktigt fungerar där, men att jag åker ganska aggressivt i situationer, och då i kombination med att jag har fokus någon helt annanstans kan givetvis i stan innebära en direkt trafikfara. Jag skulle ändå säga att jag klarar mig ganska bra. Jag har inte liksom lyckor och sådär, så att jag ska inte säga att jag är en fara, men det är nog de som är bättre i stadstrafik. Men när man åker långt på motorvägen, där måste jag ändå säga, där är jag riktigt bra. Att åka långt på motorväg och fickparkera, det är jag riktigt bra på.
Vi var vid mitt knä. Jag som sagt skadade knät när jag var ung där och jag hade ingen som ville göra någonting åt det. Då och då har det svullnat upp och blivit en jätteballong av knät och man har fått tömma det på så här vätska och jag har fått gå med knäskydd många dagar i mitt liv. Men nu så har jag äntligen fått ta tag i det där och de har varit inkallad till operation här i veckan. För att jag hade broskdelar som hängde löst i knäskålen.
Men gick du och sökte för det på nytt, eller var det någon som ringde och sa, du, vi ser att det här, alltså,
Nej, såklart. Jag sökte ju såklart.
du tröttnar på det till någon
Ja,
annan.
precis. Jag kunde knappt köra bil på tal om det. Så då kände jag att nej, det här är för jobbigt för mig för att inte kunna hantera. Jag är ju en ganska rörlig människa. Så att inte kunna.
Bästa
Jag vet,
telefonen.
jag har fått börja sätta mig på gubbhuk. När man får sätta ner ena knät först och sen liksom vrider ner huvudet istället för att liksom verkligen gå ner på huk.
Ska det vara innan man är 30?
Nej, precis. 28 år och går ner på gubbhuk. Det tycker inte jag.
Det
Då
håller
borde det
jag
vara
inte.
operationsbordet direkt då. Jag går ner på gubbhuk. In! Men så äntligen fick jag tid här och så var i Stockholm här jag bor på ett privat sjukhus. Det går lite fortare och det är jag tacksam för i det här läget. Dagarna innan så var jag tvungen att duscha med en speciell tvål, Descutan och sånt här. 155 spänn för två duschningar, de dyraste duschningar jag gjort tror jag i hela mitt liv.
Den hade jag också när jag opererade handleden för några år sedan. Så det är en riktig skrubb, alltså det står noga så här att skrubba hit och dit. Och har du tänkt på, jag vet inte, det borde stå på din förpackning också, att det står att man ska skrubba extra noga i skrevet och i armhålorna och så här.
En och sån här grej. Och man fick inte ha, det stod att man fick inte ha det i öronen för det var giftigt för nervsystemet. Det känns så
Då blir man lite, ah, jävlar, vad är
stinker
det här?
bensin om det ungefär och det är giftigt för nervsystemet. Där sitter man
Men om man blandar in nervsystemet så känns det aldrig riktigt, riktigt bra att ha det liksom in på bara kroppen.
Nej,
Liksom. Då säger man, vad fan är det här liksom?
så det är två jag in med i
Två gånger, va, står det också att man ska.
kvällen och sen en gång på morgonen.
Just det.
Och sen åkte jag dit, fick gå in i ett väntrum och som man gör sitter det. Jag var inte nervös, men det är ändå lite obekvämt. Något det kommer
Men det är
göra
klart.
något med min kropp.
Det är ju en oviss situation på något sätt liksom, att man det är allvarligt när det går fel.
Precis. Och det här är ju en standard procedure på något sätt. Det jag kände ju som det här skulle ju bara göras, men jag har aldrig legat på operationsbordet förut. Jag
nej, alltså exakt, för dem är det läget i stugan. Men det är klart.
Han,
men,
läkaren som svansade omkring där, han gick ju in och ut från operationsrummet, kändes som. Det var ju så honom för, som att sälja ett par jeans ungefär. Det var,
exakt. Ja, men det var ju en vardag för honom liksom.
Sen fick jag ju byta om då, ta med alla mina kläder, på med en sån här blå rock och sån här blåa plastskydd för fötterna och in i ett rum där det låg massa andra människor som väntade på operation. Det var några nätdraperier emellan oss, bara liggandes på sängar. Lite så här ER, den klassiska serien George Clooney, va? Med från början där, Breakout där.
Det vet jag inte faktiskt.
Lite den känslan var det, fast långt ifrån det tempot, men ändå man ligger där och känner att utsatt på något sätt. Och hela tiden när man satt och väntade så var det ju folk som åkte in och ut från operationsrummet. De åkte in där med, fick på sig någon sån här blå näthatt för håret, där allt skulle vara så supersterilt. Ja. Och sen tog det en kvart, 10 minuter, kom de tillbaka. Och då är de ju helt borta. De är ju däckade liksom. De ligger med huvudet på sniskan och de är nedsatta givetvis.
Och du såg dem då när de glider in och ut eller?
Ja, precis. De kommer tillbaka där och har en tub i munnen. Så här, munnen där. Lite nakna ut på något sätt.
Ja, så utlämnade liksom.
Fruktansvärt. Och jag säger, det där är jag snart. Snart kommer jag komma inrullande här i min nakenhet med en tub i munnen. Ja. Man blir ju, det får nog tänka lite, ett extra varv på vad man håller på med liksom.
Det är lite som att bli flygrädd nästan, känns det som, att man så där liksom börjar tänka på vad som kan hända hela tiden. Alltså man överdriver händelseförloppet.
Ja, precis. För man känner sig nedsövd liksom. Det kan ju vad som helst. Tänk om jag aldrig vaknar. Tänk om jag, jag tänker alltid på vad som kan bli fel istället för att det här kommer bli rätt.
Ja,
jag uppfattar det där när de här människorna kom in rullande. De såg ju döda ut. Det var ju, såg inte fridfull ut på något sätt.
Men vet du att de kanske var döda? De flesta.
Ett trauma hade ju drabbat dem precis, kändes det som.
Ja.
De såg sjuka ut. Men i alla fall, till slut var det ju min tur då. Och
känns inte helt paradoxalt att man stöter på sjuka människor på ett sjukhus?
Jo, det är klart att man gör det. Men man ser dem sällan i det skicket.
Så sjuka.
Ja, precis.
Så nära döden.
Så nära döden, fast ändå så långt borta på något sätt.
För jag kan tycka, alltså så här, för man har ju en, för du blev nedsövd kan jag tänka mig, eller du kommer säkert där snart liksom. Men blev du nedsövd?
Nedsövd.
Ja, då har man ju en narkosläkare där liksom,
ja.
Som de övervakar där. Och jag har en känsla av att jag blir inte lugnad av att ha en narkosläkare. För mig är det på något sätt att han förtydligar, alltså han förkroppsligar ju det farliga i situationen.
Mm.
Att han är där bekräftar ju bara att det här är förenat med livsfara.
Ja.
Nu när du somnar så är det inte säkert att du vaknar upp.
Nej.
Hans närvaro är som bevisar ju det och liksom förstärker att, ja, hörru du, nu ska du inte tro att det här är smidigt, för att jag är här för att du dör nog kanske snart.
Så är det ju med alla läkare egentligen. Det kommer någon jäkel och sticker den i armen och man börjar blöda och det gör ont, och en annan läkare ska öppna upp knät på mig. Det finns ju ingen.
De är svin alltså.
God. På pappret så känns de ju inte goda, även fast de i förlängningen uppenbarligen gör något bra för en.
Men de gör ju bra saker, men alla medel dit är typ dåliga.
Ja. I det absoluta händelseförloppet där så känns de ju som Darth Vader.
Ja, tortyr liksom snubbar. Alltså.
Men jag vart i alla fall inrullad då mot operationssalen, och så då ligger man ju på sängen. Det var 20 meter att gå ungefär, men ändå blir man ju inrullad. Och så är det ett lysrör som fladdrar förbi, och de här vita taken.
Det är ändå trevligt, den där liksom,
men det är helt
walk of shame tänkte jag säga, men det är snarare liksom the green mile på något sätt. Eller så här. Alltså det är ju en färd som är längre än vad den är.
Ja, men det som kom upp i huvudet på mig är ju bara filmer. Så många filmer har man inte sett när det är en person som ligger på en och blir inkörd i ett så här emergency.
Ja, lite, under lite mer akuta omständigheter oftast. Men likt förbannat, just det här, precis som du sa, lysrören svischar förbi. Det går kanske egentligen någon musik i bakgrunden som är så här lite hetsig som gör så här.
Allt. Bredvid och skriker liksom, what's gonna happen, what's gonna happen? Och så börjar det svartna och så den bilden gör ju också att det man får lite puls liksom så. Ja. Fortfarande en sjukt enkel operation. Det, totalt sett så tror jag de var inne och grävde i knät i 10 minuter ungefär.
Ja.
Men jag skulle komma till var, när jag kom in på operationssalen där så de började tvätta och jag skulle bli ännu mer steril där. Jag fattar inte hur steril man kan bli, men tydligen ännu. Och så började jag prata med narkosläkaren som satte på mig den här masken och sa, nu ska du andas. Och jag har hela tiden tänkt att det här funkar inte. Jag tror inte på narkosen helt enkelt.
Ja, just det är första gången du blir sövd.
Och jag kände, det kommer inte funka på mig. Varför skulle det funka på mig? Det är lite som man tänker på när man tänker på döden. Man tänker inte att den är någonting som kommer, alltså det som man oftast tänker, eller måste tänka, är ju att den inte kommer drabba mig. Även om jag person.
Ja, så där är väl lite vem man är kanske. Vissa är väl nästan lagda åt motsatt håll.
Jag tänker varje dag att den kommer drabba mig när som helst. Så det är inte det, men jag menar att man kan inte förstå den.
Nej, precis.
Jag tror inte, att, jag tror inte på det, för att det är för svårt att greppa. Men
nej, just det. Man kan inte gå runt i sitt liv och tänka att idag händer det liksom.
Nej. Men
eller kanske man kan.
Jag gör ju inte det.
Ja, det visste jag faktiskt inte jag. Ja, okej, men jag tror att jag förstår nog lite vad du menar. Men alltså precis att ja, men att eftersom man inte riktigt förstår hur det fungerar så kan man ju inte liksom riktigt acceptera fenomenet att när jag andas här i nu så somnar jag en drömlös sömn liksom. Alltså det är...
och det var det som hände verkligen. Jag låg där och tänkte, ja men det här kommer inte funka. Vad ska jag göra för att det här ska funka? Lite så där sa jag. Ja, men du bara andas.
Ja, precis. Att vad ska jag göra? Ska jag liksom blinka 9 gånger och hoppa på ett ben? Eller så här? Man tänker att kanske att någonting krävs av dig. Men du behöver ju verkligen bara ligga där. Liksom.
Och när jag har tagit typ två vanliga andetag, 3 kanske, så är jag borta. Det är en hundrad, det känns ungefär som när man somnar i soffan och vaknar upp med ett ryck.
Just det.
Sen så låg jag tillbaka på samma plats i väntrummet.
Uppvak.
Ja, och jag hade då helt enkelt alltså körts in tillbaka med en slang i tub i munnen och sett lika livlös och död ut som de andra hade gjort.
Just det.
Jag liksom, det var nästan, jag slitt bort det här om jag hade någon filt över, någon lagt över mig. Och kollade, det kan inte vara sant om man har gjort någonting. Helt knät var bandagerat och allt var klart.
Ja, det finns någonting nästan lite otäckt i utlämnandet liksom.
Och det framförallt finns något otäckt i att jag har ingen aning om att det har hänt med.
Exakt. Du kan inte intyga, det kan ju vara en bluff liksom på något sätt.
Jag vet,
även om du kan ju se konsekvenserna av det, för du har ju förmodligen liksom kanske ja, precis, har ju bandage på benet och känner att någonting har hänt i mitt ben. Men förutom det så som tiden går inte till god att räkna. Den är ju väck från ditt liv liksom.
Den är putsväck. Och det som är intressant är att det här är någonting som verkligen har hänt mig. Men jag vet inte om det. Och då såg mig en tanke som jag... Det finns... Har du talat om protesminne?
Mm, det har jag faktiskt. Jag tror att det är du som har pratat om det med mig. Så att jag har en ganska god idé om vad det är, tror jag.
Det här blir ju på något sätt protesminnets antites.
Mm, absolut.
Och ett protesminne, för de som inte vet vad det är ju när man tror att man minns någonting. Men i själva verket så kan det vara hämtat ur fiktion eller att ens föräldrar har berättat. Alltså man känner ju själv att man har minnen ifrån när man var väldigt, väldigt liten. Och man gjorde någonting, fast det är orimligt att komma ihåg det.
Man har konstruerat ett minne från berättelserna som är så pass, för att hjärnan har ju den fantastiska förmågan att liksom måla upp det här miljön, och eftersom det faktiskt handlar om dig så skapar då kan man, alltså sinnet skapar en miljö som är så verklig att när du sen pratar om den så är det ett minne, alltså du har skapat ett minne utifrån berättelser och därav liksom är det ett protesminne som sagt. Alltså det är inte ditt minne, men du har återskapat det liksom i ditt eget huvud liksom.
Och det blir farligt där, för i den här teorin om det där skulle man kunna tillämpa från alltså, populär kultur också, att man tillskansar sig saker som uttrycks i film som ens egna erfarenheter.
Absolut. Jag skulle nog nästan kunna säga att jag har varit med om det flera gånger, känns det som.
Har du något på det?
Nej, men alltså jag kommer inte på något konkret nu, men jag vet att jag ibland kan känna så här, att jag berättar någonting så här som så här, fan, ja, det där var jag med om en gång så här. Sen när jag liksom tänker efter så här, nej, fan, det var inte jag. Det var ju en film jag såg. Jag har levt mig in i det där så stenhårt att jag liksom senare är övertygad om att jag har upplevt det.
Mm.
Och då kanske det inte handlar om så här zombie-invasioner eller så här liksom, men att standardgrejer liksom, typ kanske på någon plats som man har varit, så inser man så här, nej, jag har inte alls varit där, eller det var inte så, utan
jag kan tycka att det blev extra påtagligt nu. Det pratade vi om i första avsnittet, hur mycket vi ser upp till och lyssnar på till exempel Alex och Sigges podcast. Man känner att det här är en diskussion som jag har varit med i. Så när man ska prata med någon annan om det så tänker man att vem var det som sa det nu? Jag pratar med någon. Nej.
Ja, absolut.
Det blir också en form av protesdiskussion.
Ja, exakt. Att, ja, men det blir nästan som ett protesminne fast alltså, skapat av dem. Alltså, så här, man är ju med i diskussionen då och faktiskt konstaterar saker och upplever att man har, fan, det där var givande, bra samtal liksom, när man är klar med en podcast, en bra podcast liksom.
Och det som gör, nu känner jag så här att, oh, fan, det här var en sån viktig del av mitt liv, att äntligen få ordning på det här strulande knät som har gjort att jag inte kunnat gå i trappor eller köra bil eller sagt att gå på huk sån, på väldigt länge. Och så minns jag ingenting av det. Det är liksom helt svart. För mig är det bara en uppvakning. Sen var det över.
Mm.
Och det, jag kan inte hjälpa heller att nu det känns som att min kropp har fuskat lite. Eftersom sagt, jag har aldrig gjort en operation. Jag har tagit bort visdomständer. Det mesta jag har gjort. Men annars så har jag inte varit utsatt för någonting. Jag har inte behövt göra någonting. Men nu känns det som att kroppen på ett sätt har blivit utsatt för ett fusk.
Just det. Ja, just det. Ett fusk. Ja,
man sätter in en pacemaker. Och det är alltså, jag känner inte att det är ju tack och lov att det finns pacemaker och
ja, jag tror jag förstår vad du menar. Även om fusk är ju, det kanske är det bästa ordet att beskriva det, men det är ju någonting, alltså känslan är ju på något sätt att du har ju tagit en enklare väg eller så här liksom.
Jag har manipulerat mina förutsättningar på något sätt.
Precis, det är inte längre bara du, utan du har ju tagit ett hjälpmedel liksom för att...
För det tänkte jag på då, de som kanske får in en pacemaker eller hur man får in andra delar i kroppen som gör att man blir att man faktiskt funkar och kan överleva. Hur det måste kännas när jag känner att jag har blivit påverkad av att det har tagits bort lite brosk i mitt
som är som sagt ett ganska litet ingrepp, att få då till exempel som sagt ett nytt hjärta, då måste man nästan börja tänka så här, är det jag nu?
Ja.
Liksom? Alltså,
är det mitt blod som pumpas?
Ja, alltså, och eftersom hjärtat Det, man pratar ju nästan om så här, liksom, du vet, hjärna och hjärta och att de två personerna i en själv så här, skapar så här. Och har man då någon annans hjärta, då kanske man börjar liksom tänka så här att vad är det nu jag?
Ja. Och här är det som sagt var bara brosk.
För någon helg sen så det var ganska stort. Det var första helgen som jag var helt ensam med mina barn hela helgen. För så vi var i Ullared, på Ullared, med tre, fyra tjejkompisar. Så de åkte till...
Tjejer som åker iväg till Ullared. Jag förstår varför.
Ja, men det är väl liksom
Jag
shopping-meckat.
älskar att shoppa. Jag älskar att shoppa.
Ja, men har du varit på Ullared någon gång?
Nej.
Nej.
Aldrig åkt.
Ja, men du, när du shoppar så liksom, du gillar ju liksom det här märkes, liksom det är lite trendigt. Du är hipster och liksom hela du skulle nu inte kunna gå och plocka så himla mycket liksom sköna saker på Ullared. Du skulle ju inte trivas i det som finns på Ullared.
Så vad
Eller
finns det då? Jag vet inte vad.
hur? Ja, men alltså det är ju, om du tänker dig liksom, det är mer ÖB känslan liksom.
Vad fan
Fast...
vill Sofie köpa där då?
Nej, men alltså det är väl det som är att alltså, det är inte ÖB och det är svårt att beskriva. Jag kan tänka mig att det är så här jävla konstigt till och med att man måste ha varit på Ullared för att förstå vad det är. Och det är klart att de har riktigt bra saker och sådär också. Och många av samma varumärken. Men man åker ju inte dit för kanske framförallt för att handla så bara kläder och sådär. Och nu får man ju också säga att de tre, fyra vännerna som Sofie åkte med, alla var småbarnsföräldrar. Och då är det ju alltså ett paradis i liksom barnkläder och du vet massa konstiga hygienartiklar, salvor till bebisar och grejer och barntandborstar och babysitters och barnleksaker och så här nu inför jul lite grann kan man ju fullständigt liksom vräkas in i julklappsgrejer. Alltså det är verkligen riktigt, riktigt bra priser på Ullared på det mesta som är samma produkter. Om du köper typ en Pepsodent tandkräm liksom så kostar den kanske 7 spänn mindre på Ullared fast det är samma tandkräm liksom. Det är bara ett ultrabra koncept liksom. Men dit åkte
Kanske,
de då i alla fall.
jag kanske uttryckte mig lite klumpigt där. Det jag menar med att det är tjejer som åker, det känns som det är småbarns föräldrar. Det är kanske mer min riktiga analys av det.
Ja, men man kan väl onekligen säga att det är ju hela Ullared-fenomenet attraherar ju kvinnor. Alltså de har ju speciellt, inne på Ullared till exempel så finns det en sektion typ som en sportbarfik aktigt liksom. Där det alltså ordagrant är till för att lämna av mannen så att liksom han ska kunna dö där i 3 timmar medan då frun springer runt och fyller korgen
Men det är ju bara en
så att
tragisk
han...
bild av alla könsroller som finns. Alltså det är ju.
Ja, men alltså de är ju där av en anledning. Alltså de, så här funkar det ju. Jag har varit där några gånger och jag känner ju igen mig själv. När Sofie frågar något så här, ja men du vet en så här klassiker, bara, vad tycker du om den här? Ska jag köpa den? Så blir ju mitt svar så här, vad fan om du vill ha den så köp den liksom. Och det är ju inte svaret hon vill ha. Hon vill ju så här, ja men du vet bolla tankar som hon gör nu när hon åker dit med sina tjejvänner. Så det är ju helt suveränt att hon åker dit med dem som faktiskt också bryr sig på något sätt. Och de kan bolla sina idéer och sånt här
Men
liksom i
det är
alla
så
fall.
jävla tråkigt att det just är. Alltså jag älskar till exempel att gå på stan med min fru och faktiskt bolla. Och då är det ju men visst, jag kan förstå i det där sammanhanget så kanske man blir trött på ett slut oavsett vem man är. Det är så tråkigt.
Ja, men alltså, och jag kan också tycka det är kul och sådär, men ibland är det väl lite äldre generationer som åker dit också. Och du vet ju liksom gubbgenerationen och sådär. Min farsa och din farsa säkert med, de skiter ju fullständigt i, du vet, sånt där. Någon såhär, den här blusen, ska jag ha den blå eller ska jag ta den gröna? Så det kan ju inte vara mer ointressant liksom att
ja, på ett är det ju kanske också lite, om jag får svänga här, så är det lite skönt att de pullar skiter i att det är så jävla generiskt, att de bara liksom in med en sportbar på med.
Jo, men exakt, för de ska ju maximera sin vinst och de vet ju att om gubben, vad sa du?
De skiter i liksom, in med nachos, in med bash, här shit.
Ja, men precis. Alltså de vinner ju på att spela på könsrollerna. För att om den där gubben hela tiden går och har tråkigt och säger så här, men nu åker vi hem, nu åker vi hem, så handlar det ju inte frugan lika mycket. Men om han får sitta där med typ en bash och kolla på någon fotbollsmatch eller liknande, jag vet inte exakt om den där jävla sportsbaren ser ut så, men vi kan ändå liksom bara för situationen skulle måla upp att det är så det ser ut, men jag tror mer att det är typ som ett fik eller någonting sånt. Men det är verkligen tydligt att det här, den här avdelningen är till för männen att chilla på medan fruarna handlar, för då går de runt och handlar mycket mycket mer. Alltså de får tid att plocka korgen full istället för att då mannen står och blir sjukt uttråkad och så vill man åka hem och sådär istället liksom.
Jag vill att det ska vara en riktig sportbar. Jag vill att det ska vara, jag vill att det ska vara tjejer som åker kring med rullskridskor och sådär.
Ja, jag tror att de männen som sitter där också hade velat ha det då.
Ja.
Så är det på Ullared. Och då, de var i alla fall där då och handlade massa grejer helt enkelt. Alltså helt otroligt vad man handlar. Hon, Sofie, när hon kom hem, hon hade handlat för jag tror 5000 kronor när de var där. Och då, som ingenting är ju dyrt, så att det är en bedrift att nå de här pengarna liksom, när allting kostar 7 eller 50 eller 150 spänn, så liksom du måste köpa ganska mycket saker för att det ska tassa upp i de här 5000 kronorna liksom. Men i alla fall då, det var två saker som jag fick nu från Ullared som i viss mån har förändrat mitt liv på två olika sätt. Eller förändrat mitt liv, men det var två saker som har hänt efter det besöket där. Och det har inte så mycket med att jag umgicks med mina barn hela den helgen, utan det var liksom mest en parentes över att det var första gången jag faktiskt var helt ensam hela helgen med mina två barn då, vilket faktiskt gick jävligt bra. Först var jag lite nervös. Det är ju Elvis, min yngsta, som nu är 9 månader. Det är ju han man är mest nervös för. Han sover ju lite dåligt och han är ju sjukt sporadisk alltså i humör. Och
men är du lite besviken på honom också? Har jag fattat?
På Elvis?
Ja.
Oj, vad tungt det låter att jag ska vara besviken på mitt barn.
Ja, men du menar att du tyckte inte han var så jävla habil?
Ja, jag fattar inte.
Ja, men du sa ju här för ett tag sedan att du tyckte att det han gör just nu är inte så jävla roande för dig.
Nej, just det. Nej, men absolut. Definitivt. Och det, nej, alltså på det sättet kan man nog inte säga riktigt att jag är besviken. För att man har heller aldrig förväntat sig någonting annat. Alltså jag tror att alla...
Nej, men det jag tror du sa då när vi pratade om det här var att första gången så var du mer nyfiken med ditt första barn Leia, så var du nyfiken på vad varje absolut moment var.
Såklart, absolut. Och det tror jag alla som får sitt andra barn kan skriva under på. Och gör de inte det så ljuger de. Alltså första barnet, då är ju allting euforiskt och man liksom är ju höljd i någon slags så här, fy fan, jag är pappa, kan du fatta liksom, det är ju helt sjukt här, det är mitt barn, det är mitt kött och blod och liksom allting är så totalt nytt och kul och fascinerande. Mm. Och med andra barnet så är det ju nästan tvärtom, alltså även om det är så här fantastiskt att liksom, en frisk unge till, och jag har ju till och med den förmånen nu att ha en av varje, så det är klart att en kille är ju också lite annorlunda om man förr haft en tjej och sådär, men ingenting, eftersom man också måste tampas med det första barnet då liksom, så har ju den rutiner och sådär att hålla sig till, och så andra barnet blir ju mest som en, alltså han hänger ju bara med överallt nu, det första barnet så är man ju, då gör man ju allt för det här barnet liksom. Man kan ligga och titta på när det sover, så att titta vad fridfull han är liksom, eller vad fridfull hon är när hon är bara sover. Men nu med andra barnet så är det så här, fan, hoppas du sover nu liksom länge, för det är massa saker vi måste göra och... ja, samma uppmärksamhet. Jag tror att definitionen på det här är ju liksom att från Leias första år har ju Sofie gjort en helt suveränt snygg, välarbetad liksom bok om det första året. Man klipper in foton, gör sig fotavbildningar på sidorna, man skriver upp när varje tand kommer liksom, kvart över tre, nionde, så det är så här sprängfyllt med fakta och bilder och utsvävningar om så här hur förlossningen gick till och hur mackan smakade efteråt och allting sånt liksom. Dudi har ju så om jag säger Dudi som jag sa nu, så är det vårt sjuka smeknamn på honom. Dudi kallar vi honom. Nu han har ju på sin höjd liksom lite digital foton inlagda på datorn.
iCloud ligger han i.
Ligger liksom i fotoströmmen i iCloud. För att där har man liksom inte hunnit signera och liksom fixa allt det här liksom drömlika som man då upplever att man har tid med i första barnet. Liksom. Andra barnet hamnar ju, det lever ju liksom i en slags parentes till allting. Liksom sånt. Och i många fall, missförstår man inte detta, i många fall kan jag tänka mig att det faktiskt är en bättre uppfostran. Och jag tror att han mår bättre av att man är mycket mer självsäker också med ungen. Så den första är man ju nästan också lite så här hysterisk. Bara, fan, hon skriker, hjälp, ska vi åka till akuten? Hon har typ ont i magen eller någonting sånt liksom, första gången. För man är i vissa situationer helt livrädd med sitt första barn. Andra barnet är ju så här, ja, men fan, han har säkert ont någonstans. Låt den skrika, han tystnar snart. Alltså så här, man är trygg på ett helt annat sätt för att man vet hur det är att ha småbarn liksom. Och det gör att han blir säkert också trygg för att man är trygg med honom. Liksom. Jag upplever nästan att man märker en skillnad liksom, på barnen också. Hur de är i sig själva. Liksom.
Jag tycker det också att din beskrivning av det här är sjukt fin. Jag blir glad, men jag fattar ju ingenting. Jag har ju inte barn.
Nej.
Jag förstår ju när du förklarar, men jag kan ju absolut inte relatera till det.
Nej, exakt. Men, och
jag vill bara höra vad du fick från Ulla nu.
I alla fall, då köpte hon det här. Och den första grejen det som hon kom hem med, som jag först blev lite förvånad över, men som jag nu ser att fan, det här är fint alltså. Det är en one piece.
Du har fått en One Piece av din fru.
Ja, hon köpte. Och det sjuka är, eftersom den är från Ullared så är det ju inte en One Piece. Min heter All Over. Den som One Piece. Det är liksom en One Piece. Men i alla attribut och avseenden kan jag tänka mig att den är precis likadan som One Piece.
Vad är det för färg på
den? En grå. Lite mörkgrå. Skitnöjd är jag med den. Alltså den det är ju som en sparkdräkt liksom, byxor och tröja i ett och samma plagg. Och det är så ultra mysigt att ha den på sig. Den liksom står för allt som är mysigt. Och den är så varm. Och jag kan tänka mig att det också beror på den är varm, att det som naturligt liksom resåret eller ett bälte eller någonting sånt i ett par vanliga byxor, nu när det inte finns något resår eller så där, så stiger liksom värmen från paketet liksom. Du vet, skrevet och hela liksom värmeutvecklingen som kan finnas, den stiger liksom upp i tröjan.
Är du naken under? Har du alltså du går kommando så att säga?
Frans go your French liksom, att det blir nude under. Ibland har jag en t-shirt om det är lite extra kallt och boxershorts då såklart.
Och sen har du den, jag tänker mig att du har den på kvällarna innan du ska gå och lägga det. Du går och gör dina bestyr. Och sen så bara liksom, lite som en sån här jumpsuit. Eller liksom. Du bara drar av den och sen så hänger kuken fritt där helt enkelt. Och så går du och lägger det.
Sprungande naken, exakt. Man bara glider ur den och det fina är att när man knäpper upp den så ramlar den ju av, för den är så pass bred och stor liksom. Så den bara ramlar in till golvet och så kliver jag ur den.
Är det som, alltså, jag får upp också film här liksom, säkert i Pretty Woman när de kliver ur sådana här nattlinnen, de bara liksom låter det, de bara viker ut axlarna från de här tunna svarta axelbanden och så bara faller det ner, så bara ett steg åt var håll, Så gör du med din One Piece från Ullared.
Lika graciös rörelse när jag går och lägger mig, att jag liksom i ett steg liksom rör jag mig som en orm nästan ur plagget och så slingrar jag mig till säng liksom.
Och sen där en rejäl cleaning på mellangården.
Absolut. Ja, under pungen sådär, att jag liksom kliar upp pungen.
Ja, alltså det gör jag varje gång jag är naken. Alltså det första skedet, första nakna ögonblicket, så en tumme in under pungen.
Ja, och en tumme. Lite hur specifik känslan är. Ibland är det tummen, men då är det när man vill komma åt en speciell liten spot, liksom, ett speciell punkt. Ja. Eller så liksom gräver man in alla fyra fingrarna och bara liksom mellan pungen och rövhålet.
Vad sa du nu?
Kallar du det mellangården? Eller ja, vad?
Det lirar ytan mellan pungen och rövhålet.
Vet du, det jag har fått höra ytan mellan, om vi själva liksom mutthålet och rövhålet på en tjej, vad det heter. Har du något namn för det förutom typ mellangårdarna?
Nej, det var mellangårdarna.
Något jag hörde när jag var yngre som har stannat är salta biten. Och det låter så jävla... Det är så fel på så många sätt. På sätt liksom. Men salta biten, skitsamma. Den är där också, men... Och det har lite med den här punkkliriet att göra. För när jag har den här One Piece på mig, någonting som jag inser att jag alltid har gjort, men som jag visste, var att när jag går och sätter mig vid datorn, så sätter jag mig på ett sätt. Jag sitter ofta lite typ så här skräddare eller liknande, och när jag sätter mig till ro liksom vid datorn. Och då har jag alltid glidit ner handen. Och det här visste jag inte innan. Jag upptäckte det nu när jag har en One Piece på mig. Att då har jag glidit ner handen liksom innanför mysbyxorna och innanför kalsongerna. Och gjort den här liksom kli-processen, du vet. Mm. Att jag liksom bara rafsat runt lite där. Och slutar upp. Att jag vilar handen lite innanför såren.
Ja, just det.
I mina värsta år. Men att det... Vad skulle du säga?
Nej, men det är någon trygghetsgrej. Jag sitter ju också ofta med handen innanför. Det är också, det är ju samma snubbe egentligen som går in på sportbaren på Ullared och dricker bärs och äter nachos på ett sätt.
Det är att liksom köra ner handen i skrevet och vila i sin trygghet där. Liksom. Ja. Här är jag hemma. Liksom. Ja. Och då har jag One Piece på mig, så har jag ju inga byxor.
Nej.
Det är mig första gången vid datorn. Att jag kan inte glida ner handen i skrevet.
Nej.
Förvåningen som slår mig. Eller liksom den avsaknaden och abrupta avbrottet i processen att sätta mig vid datorn. Nästan paralyserar mig så här. Jag kan inte längre liksom fortsätta att vara som vanligt vid datorn, för att jag har inte fullbordat min ritual vid datorn.
Men har du liksom, när du märkte det där, var det så att du liksom var på väg att trycka ner handen i där, och sen liksom att du bara stötte i någon dragkedja eller så?
Rök omedvetet ner handen så här och skulle liksom borra mig ner vid resåren på byxorna liksom, du vet så här. Mm. Nu gräver jag mig in här.
Mm.
Vad fan, jag kan ju inte... Fan, det är ju inget här liksom. Vad fan gör jag nu?
Har du One Piece på nu?
Jag sitter i min One Piece. Och då, till mitt stora förtret, då kan jag ju inte ens ha handen i skrevet nu när vi pratar liksom. Jag tror att jag hade varit bekväm när jag pratade, om jag hade kunnat hålla runt pungen när vi pratar liksom. Jag tyckte det var så konstigt, för att hade någon frågat liksom, eller om jag skulle återberätta hur det där ser ut, så hade ju aldrig någonsin trott att det var en så stor del av ritualen att sätta mig där liksom. Jag kände ju att det blev fel.
Mm.
Det var ju som att genvägarna i min webbläsare liksom inte riktigt gick till rätt hemsida längre. Det var... Och då, det fick mig att tänka på då hur många saker man förmodligen gör om dagarna som man gör utan att ha någon som helst aning om att man gör det.
Lite av en tvångstanke eller en tics sådär.
Tvångstanke, ritualer liksom. Och då har jag börjat få upp ögonen lite mer för det där. Jag har tänkt på liksom, är det här en sån här grej också? Som jag upptäckte att jag har lite sådana här ritualer när jag borstar tänderna till exempel också.
Mm-hmm.
Så försökt att forcera fram lite förändringar. Så nu tar jag typ tandkräm och jag tar allt sånt på ett visst sätt. Så här, du vet, man håller den på. Det är ju inte så att man helt plötsligt byter hand med tandborsten och tandkrämen. Och så här, utan det är ju, man är ju högerhänt så att jag tar den där på och sådär. Och så börjar jag borsta på exakt samma ställe på exakt samma sätt.
Vart vänster, ganska långt bak börjar jag alltid.
Ner och vänster börjar jag med om man är typ högerhänt liksom. Det, så har jag alltid börjat. Så då liksom forcerar jag en förändring och börjar borsta högt upp till höger istället.
Ja.
Då är det på sätt också som att liksom hela världen stannar upp och liksom gör en reva i tiden. Det någonting sker som är som inte går att förhålla sig till. Hela ens väsen på något sätt förstörs lite.
Jag
när man
förstår.
Bryter. Och du kan folk och testa nu då liksom när ni ska ta tänderna ikväll efter att ha lyssnat på det här. Testa och gör någonting helt. Gör en sån enkel grej som att byta sida och äkel liksom. Det, någonting är fel när man gör det. Mm. Och det är det som då har slagit mig att man har jävligt många ritualmässiga beteenden på dagen. Hur man knyter skorna. Man gör ju så mycket som är på autopilot.
Mm.
Otroligt fascinerande tycker jag. Hur man...
Ja, exakt. Jag sitter och funderar på vad jag själv kan tänka sig göra. Och det läskiga är att man förmodligen inte har en endast aning.
Exakt. Man vet ju inte. Det liksom går ju förbi.
Och det som är intressant är, det är sådana saker som man inte har blivit lärd.
Nej,
alltså exakt. Borsta tänderna till exempel. Visst, någon har ju visat hur man ska göra med borsta tänderna. Men det där har ju liksom på något sätt suddats ut. Eller har blivit någon slags ryggrads... göra. Ja, men du gör ju till och med, alltså visst, det finns ingen, är du svinpackad så kanske du inte gör det, men är du hyfsat onykter och ändå inte liksom har koll på höger och vänster, så liksom annat, så kanske du ser till att borsta tänderna innan du går och lägger det. Och det där, det finns väl något både fascinerande och skrämmande i att man har så mycket saker som man inte har lärt sig. Eller saker som man har lärt sig att göra till en grad så att det går per automatik.
Exakt.
Och det på något sätt, det höll också lite ihop med det vi pratade om i början. Att jag minns ju inte att jag har blivit lärd att borsta tänderna. Jag minns ju inte ens att jag blev, det finns ju vaga minnen över när någon lärde mig att torka mig i röven. Och ändå är det är ju en standard procedure liksom, som också alla gör på sitt individuella vis.
Ganska olika.
Ja.
Vilket leder mig till, jag får upp en ganska skön anekdot när vi hade flyttat in i där vi bor nu i Torslanda. Och så hade vi renoverat vårt badrum. Och så kommer min bror på besök. Och han skiter sönder vår toa.
Det klassiska uttrycket.
Ja, fast det går mer ut på att han skiter. Och han torkar sig på ett så jävla udda sätt. Tycker jag då, han tycker säkert inte att du, och det finns säkert tusentals människor som beter sig så här. Men han liksom går upp så pass mycket på ena sidan och torkar sig liksom från snedden, från sidan, så att vårt toalettsits satt lite dåligt monterat. Så den lossnade liksom från golvet. Den lossnade ur sitt fäste och ramlade omkull. Och det är ju... Fan vad man måste skita för att välta toan. Det gör då torkar mig liksom, hur fan gör jag nu? Jo, just det, bakifrån, men fortfarande så att jag har en ganska centrerad position på toaletten, så att jag liksom har en ganska bra viktfördelning. Medan han går upp mer på en skinka väldigt, väldigt tydligt och torkar sig från sidan. Jag torkar mig bakifrån.
Jag går också upp på sidan faktiskt. Men jag lutar mig inte till den milda grad att jag kommer välta tån. Det är så pass mycket koll har jag.
Det lyckades.
Det slår mig också ytterligare på en grej som, alltså som jag vet, alla måste också ha varit med om, men som man inte... pratar om, och som händer med häromdagen, eller händer ju fan varje vecka, om man ska vara. När man sitter på toa, man är ensam hemma och det är dags att torka sig, och toapappret tar slut. Man känner att man har kvar för mycket. För att det här, jag är inte nöjd liksom. Och sen den gången till att hämta ny tårulle liksom.
Beskriva hur man går. Alltså...
Ja, hur man hur gör man för att det ska kännas värdigt på något sätt. När man stryker runt här i lägenheten. Man ofta har man byxorna liksom i fotknölarna. Man, liksom, man får liksom dra fötterna fram för att byxorna sitter fast som några sådana klassiska kedjor som amerikanska fångar har i sina gamla filmer när de är ute och hugger sten eller vad fan de gör. Och så samtidigt så måste man, vill man inte att skinkorna ska tryckas ihop för mycket, så man har den här lite sittande positionen, för det känns som att annars så smetas det ut över skinkorna liksom.
Och det där är något jag tror att någon skrev på Facebook för inte så länge sedan, att kvinnor drar generellt sett inte ner byxorna alls lika långt som män gör. Men vi drar ju alltid ner byxorna hela vägen till fotknölarna.
Ja.
Skiten ska ner hela liksom, och så sitter man där med knäna fria, man kan liksom, vaderna är ju också blottade liksom. Men tjejer har en tendens att liksom dra dem lite mer, du vet, till knäna, har jag då fått i princip berättat för mig. Och om de går lite längre ner så går de precis under knäna, men det är väldigt sällan som man drar ner dem hela vägen som vi gör då liksom. Det är en,
innan något på det i det här att hämta papper momentet. Att man inte har dragit ner byxorna helt och fullt. För man vill ju, om man har byxorna som är högt upp, då kan man ju inte ha den sittande positionen när man väl står upp.
Ja, men där kan man då kanske fortfarande ha. Men jag tror att det är ännu mer omöjligt att faktiskt gå då. Alltså, att röra benen så att det blir en gång. Det, ju högre upp du har dem, ju mer fast känns du nästan vid det där.
Jag känner igen den känslan i alla fall, att man, när man måste göra den promenaden till.
Ja.
Hur gör du då?
Ja, men man gör väl det. För det första så måste man ju då liksom erinra sig om vart är toapappret? Liksom, hur lång kan den här processen bli?
Ja.
Och då får man ju önska innerligt att lagret som finns på toaletten är påfyllt. Så att liksom inte det är slut också. För då kan det ju liksom råka bli att man måste gå igenom hela lägenheten eller hela
Exakt
huset.
Exakt vad jag får göra. Ja.
Vi har ändå försökt att vara lite proaktiva, så att vi har ju toarullen och så har vi kanske 5-6 rullar i skåpet under handfatet, så att i bästa fall så kan man liksom bara göra en jävligt obekväm lutning runt så här och få ut en rulle fortfarande sittande, givetvis med risk att toalettsitsen liksom ryker från sin plats och så.
Men jag bor ju compact living, vet du. Det finns inte utrymme för att få möblera hela badrummet, tapetsera väggarna med toapapper om man ska få plats med det. Men det som jag märkt också är att när jag då har hämtat toapappret och är tillbaka i torkposition, så är det oftast klart då.
Det har brunnit inne.
Ja, torkningen är förgjord. Den är liksom, det är färdigt.
Ja, den är inte förgjord. Den är kanske liksom gjord. Det har torkat.
Ja. Ska vi säga att få avsluta Emil Henriks podcast avsnitt nummer 2?
Få typ värdiga saker.
Ja, det känns skönt. Vi kommer fortsätta med det här så länge vi vill orkar, och det känns som att det kan pågå ett tag.
Jag tycker det känns bra. Inte för att det är en podcast och för att det är den vi gör, utan jag tycker det är ett trevligt samtal liksom.
Hoppas även ni som har lyssnat tycker det och vill lyssna mer.
Vill ni kommentera och göra inlägg eller liksom ställa några konstiga liksom paralleller till saker, så gör det. De flesta av er som lyssnar har vi säkert på Facebook eller liknande liksom, och då är det givetvis bara öppna upp ett tema, en post, så kör vi liksom. Det är ju fantastiskt kul om man skulle kunna få någon slags dialog utanför podden också med vissa som lyssnar på den. Tack för den här gången då, Henka, så hörs vi om några dagar kan man säga.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej.
Hej.